Ja, vær så god å sette dere. Takk, lovsangere. Hei på dere. Jeg heter altså Edith Isabella Koskinen. Og så her ser jeg ut. Jeg kommer fra Koni, en veldig skjøn liten by. Og jeg er 24 år gammel. Bor i Vasa, studerer. Lilian sa jo redan litt om meg. Och jag är jätteglad. Jag blev väldigt uppmuntrad av att lovsjunga, så det är ju cool. Sitter ni bekvämt? Bra. Är ni nöjda med den ni sitter bredvid? Det är alltid cool att fråga för det blir så pinsamt. Okej, hörni, jag ska få tacka för förtroendet att få dela någonting mer idag. Ja, det kommer upp en rubrik här. Jag ska prata om en helt ny smak. Och som en liten introduktion till det här temat så ska vi ha en liten tävling. Tycker ni om tävlingar? Ja, det här brukar vi ha på Uprising ibland. Och det är ju roligt att ha roligt. Så jag tänkte att vi kan göra det här också. Jag ska bjuda fram Hugo och Benjamin. Ge dem en applåd. Ja, ni får gå till påsen som finns där och ta fram ett innehåll. Ja, bra. Öppna den. Okej. Ja, välkomna lite hit åt sidan. Det är alltså så, vi ska ha en tävling nu som handlar om smak. Och här har de fått varsin burk med en smoothie. Alltså en mix av lite olika ingredienser. Mycket nyttig, tror jag. Så er uppgift blir egentligen det att ni ska nu smaka på den här. Och så ska ni försöka lista ut vilka ingredienser som finns. Och det är fem saker. Jag kan säga att det är två frukter, ett bär, en juice och en surprise. Okej. Okay. Jag vet inte, kan man få lite sån här bakgrundsmusik här? Har vi någon cool låt så kanske vi kan få det. Hugo, hur känns det?
Ja, jag hoppas det är inte värre än en måltid, hamburgermåltid.
Ja, nej, det har han testat på en gång. Hur känns det för dig?
Det känns bra. Jag funderar vilka två frukter jag kommer på.
Okej. Men vi kan helt enkelt göra så. Om det kommer på lite musik här snart. Jag vet inte om det gör det. Så får ni börja smaka. Och när ni tror att ni vill gissa så får ni liksom säga hepp. Ja, platsen är färdig att gå.
Visa vad du känner. Jag är öppen för förslag. Vill du vara vågad, för jag vill inte vara svag. Jag minns när det var vi, och jag minns vår sista dag. Ditt hjärta ville stanna, men din själ behövde dra. Hur bort från allt som fanns.
Är det någonting som sticker fram? Har du en gissning på någonting?
Ingenting ännu, jag måste.
Okej.
Okay. Jordgubbe.
Tyvärr. Det kan ju bara gissa på något frukter som finns också. Apelsin, tyvärr.
Havregryn.
Fel. Gissa på alla frukter ni kan.
Granatäppel.
Tyvärr inte.
Arber.
Nej. Hallon är fel. Frukter. Väldigt vanliga frukter. Banan! Ja, ett poäng! Och till Hugo. Okej.
Okay. Jordgubbe.
Det har jag redan gissat, det var fel. Okej, okay. Får inte hur mycket tid som helst.
Havremjölk.
Nej, inte havremjölk heller. Det är en nej, inte apelsinjuice heller.
Äppeljuice.
Ja, äppeljuice, ja. Två poäng åt Hugo. Okej. Det finns en specialare som är, jag kan säga att det är ett bakverk.
Kaka.
Nej. Men väldigt klassiskt bakverk. Snart är de slut här. Har publiken några gissningar?
Havrekex.
Nej, inte havrekex. Det är ingenting med havre. Fast jag vet att du vill att det ska vara det.
Visa vad du känner, för jag behöver något mer. Någonting jag kan vinna sinnarna.
Okej, okay. Okej, okay, vi kan tona ner musiken, tack. Okej, okay, jag tror vi har en vinnare som är Hugo. Ge honom en applåd. Du kom på två av fem ingredienser. Okej, okay, och det som är frukterna var alltså banan, det gissar du. Sen är det päron. Och sen var det äppeljuice, och det gissar du. Och sen bäret var tranbär. Och den hemliga ingrediensen var kanelbulle. Du tänkte gissa det?
Jag tänker sig.
Äsch. Okej, du får ett litet plus. Men tack ska ni ha, ni får behålla smoothie om ni vill. Ja, ge dem en applåd. Det var duktigt. Okej, jag är ledsen att jag inte kunde bjuda åt er allihopa. Jag tror att det var ganska gott faktiskt. Hörrni, ja, vi ska prata om en helt ny smak. Och jag ska läsa ett bibelställe som jag läst för några veckor sedan. Och ni vet så där, ibland när man läser Bibeln så är det som att någonting bara ploppar upp på ett nytt sätt. Så det ska jag lite dela med mig av idag. Har du med en bibel? Så kan du ta fram den. Och annars kan du följa med på skärmen. Det är från Johannes 2. Och det handlar om när Jesus förvandlar vatten till vin. Det står så här. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut. Och Jesu mor sa det till honom. Det har inget vin. Jesus svarade henne. Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna. Gör vad han säger till er. Nu fanns där 6 stenkrukor. Sådana som judarna använder vid sina reningar. Det rymde omkring 100 liter var. Ganska stora alltså. Jesus sa det. Fyll krukorna med vatten. Och det fyllde dem till bredden. Sen sa han. Ös nu upp och bär in det till värden. Och det gjorde så. Värden smakade på vattnet. Som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa det. Alla sätter fram det goda vinet till först och sen det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Okej, har ni hört den här historien förr? Ja, lite oväntat kanske. Ja, när jag läste den här så tänkte jag på några saker som jag tycker är väldigt oväntad i den här berättelsen. För det första, de är på ett bröllop i Kana i Galileen. Och vinet tar slut. Och jag har gjort lite research då. Och det är tydligen så att i den här kulturen så är det en väldigt stor skam ifall vinet tar slut. Och att man kunde till och med bli åtalad för det om man inte kunde bjuda sina gäster på det man hade lovat. Så det var väldigt pinsamt att vinet mitt i festen tog slut. Och sen någonting som jag tycker är lite chockerande är det att Jesus mamma, för det första är hon där, de är alla där på bröllopet, så ber Jesus att helt enkelt fixa den här situationen. Hon säger, okej, Jesus, de har inget vin, liksom, vi behöver göra någonting åt det här. Någonting annat som är ganska chockerande är det att de tar 6 stycken stora krukor som rymmer 100 liter och som judarna använder till alltså reningsprocesser. Jag vet inte, men jag tänker att det kan inte vara så fräscha krukor eller så här som man konkar vatten i och som man tvättar sig med och sådär. Tänk er som 6 stycken sån här plastbadkar som ni hade när ni var små och ni bara, ja, de ska vi fylla med vin. Ja. Och sen det då som är jättemärkligt med den här berättelsen är att vattnet mitt i allt förvandlas till vin. Världen vet inte varifrån det kommer eller varför det serveras till allra sist. Jag kan riktigt tänka mig att han står där med ett vinglas och bara... smutta på det, gurgla lite och så det bara, varifrån kommer det här vinet? Ingen aning, har aldrig smakat någonting liknande. Och varför serverar ni det till sist? Supermärkligt. Någonting annat som är konstigt med berättelsen är att det är 600 liter vin de plötsligt har fått. Jag tror att det som räcker mer än nog till alla gäster, det är så här, hur mycket vin behövs egentligen? Och någonting som är lite märkligt också att det står att det här var det första tecknet som Jesus gjorde. Och när jag har läst Bibeln så har man ju hört om att Jesus han botar sjuka liksom så här. Så det här att han förvandlar vatten till vin känns lite märkligt. Varför gör han det? Är det liksom bara att jo, jag är Jesus, jag får göra coola, olagliga saker. Kan förvandla vatten till vin. Nej, jag tror inte det. Utan Jesus gör ju alltid någonting för att han har en mening bakom det. Och den här berättelsen så är en symbol, ett tecken för någonting som skulle komma. Så vad betyder den här berättelsen då? De här gamla reningskrukorna, stora, 100 liter. De står som en symbol för det gamla förbundet. Mose lag, de 10 budorden. För att få komma inför Gud så var man alltså tvungen att på något sätt rentvå sig själv. Så de här tvättkrukorna stod liksom för det att vi var tvungna i det gamla förbundet att prestera, att tvätta oss själva rena för att få komma inför Gud. Så de har både en praktisk men också en väldigt andlig symbol, krukorna. Och de här då, så lät Jesus fylla med vatten till bredden. Och det här tänker jag är som ett tecken på det, att han hade inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda lagen. Man kan säga att han liksom kom för att spetsa till lagen. Och om det tidigare var svårt att komma inför Gud så sa Jesus när han kom så predikade han att vet du kan försöka hur mycket du vill men det är omöjligt. Ingen kan leva upp till den standard. Ingen kan förtjäna sin egen frälsning. Så det var det som Jesus gjorde när han fullbordade lagen. Okej, sen det då. Att vattnet blev till vin. Vinet står som en symbol för Jesu blod. Jesu blod som köper världen fri. Jesus sa att min tid har inte ännu kommit. Men det här var liksom ett slags tecken på någonting som skulle hända. Och jag tycker det är intressant när man läser evangeliet. Och det här var det första tecknet som han gjorde. Han gjorde massa vatten till vin. Och sen läser man vid nattvarden innan Jesus skulle dö, i princip det sista han gjorde, så tog han en kalk med vin och så sa han att nu är stunden kommen för människosonen att bli förhärligad. Och så sa han att det här är mitt blod. Och varje gång ni dricker av det så ska ni göra det till minne av mig. Så vinet är liksom genomgående en symbol för Jesu Kristi blod som renar oss. Och sen då, 600 liter vin. Vad innebär det? Jag tänker att det är ett tecken på överflöd. Visst, jag tror inte att någon behöver så mycket vin på en fest. Det var långt, långt, långt mycket mer än det som behövdes. Och vinet var här i berättelsen en gåva till bröllopsgästerna. Som ett bevis på kanske Jesu godhet och hans generositet. Här, ni får så det räcker. Men på samma sätt så visar det att det dyra blod som rann på korset för oss, det räcker till i överflöd. Alltså det räcker till, vi dricker av det ännu idag. Liksom, hans nåd varar fortfarande. Den har inget slut, hans nåd. Precis som en vindruva som pressas och lagras för att frambära nytt vin, så skulle Jesus också krossas, hånas, utstå mycket misär. Han var död i 3 dagar för att sen uppstå och regera i nytt liv. Och jag tycker att det är en väldigt målande bild. Jag vet inte om det känns flummigt för er, men jag tycker att det är väldigt fint att Bibeln använder sånt målande språk och använder liksom olika symboler för att vi ska förstå lite vad det handlar om. Och det är ju nästan som att läsa en deckare. Man bara, åh, vin där och där. Och vad betyder det här, alla tecken? Det är en väldigt vacker liknelse. Och när den här bröllopsvärden då fick smaka det nya vinet, så kunde han inte förstå varifrån kommer det. Det var en helt ny smak. Ett vin som han aldrig hade smakat tidigare. Och på samma sätt så är Jesu liv, det nya förbundet, evangeliet, livet i honom, det som han fullbordar genom döden på korset, det är för den här världen en smak av någonting helt nytt. Håller ni med? Okej, så jag skulle vilja se 3 saker. Vad det här innebär för oss idag. Precis som Benjamin och Hugo plockar fram. De plockar fram 5 ingredienser från den nya smoothien. Men jag skulle vilja från det här Jesu nya vin som han kom med. Jag tror att det finns, alltså det innefattar så mycket. Men jag ska plocka fram 3 ingredienser som jag tror att det betyder för oss. Är ni med? Ja. Number 1. Ny frihet. Nice. Det står ju så. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så när Jesus dog på korset betalar han priset för vår skuld, för vår skam, för vår synd. Och det nya förbundet då, eller det nya vinet, så innebär att genom Jesus så är vi fria att komma till Gud precis som vi är. Vi är fria att ta emot hans kärlek och hans nåd. Det är ju jättebra. Men ibland så märker jag, fast man har hört det här flera gånger, ja, jag är fri att komma inför Gud. Ja, liksom, hans nåd räcker för mig, det svämmar över liksom. Så känns det ändå som att man går in i ett sånt där prestationstänk. Och kanske för att vi också lever i ett prestationsinriktat samhälle där vår frihet och vårt värde ligger liksom i det vad vi kan prestera själva. Och ofta så lägger vi orimliga krav på oss själva och kanske på andra som vi inte kan leva upp till. Och vips, så känner man inte sig så fri någon mer. Utan man känner som, för att vara ärlig, de här 2, 3, 4 senaste veckorna har jag känt mig lite som att jag som springer efter en bil. Och så där, nej, jag ska hoppa på. Men jag hinner aldrig med, för det finns alltid någonting som jag måste göra och någonting annat jag måste göra. Oj, nu kommer jag inte i tid hit och det gör att jag blir sen till det och så blir jag sen till det. Och jag bara känner, jag räcker inte till. Kan ni känna så någon gång? Ja. Men jag ska berätta en sak nu som jag tycker är så skön. Att Jesus dog inte för dig och mig för att vi ska hela vårt liv försöka bli en bättre person. Försöka, alltså jag tror att det är bra att jobba på sig själv. Men jag tror att han dog för att vi skulle bli fria. Jesus kom inte för att vi skulle gå från dåliga till lite bättre, utan för att vi skulle gå från död till liv. Och det är ju en jättestor skillnad. Och när vi omvänder oss och tror på det som Jesus har gjort för oss, när vi bara säger Jesus, jag vet att jag inte räcker till. Så då säger Bibeln att det är som att vi blir födda på nytt. Bibeln talar om att man blir född på nytt. Och då är man inte längre slav under synden eller under prestation, utan vi blir Guds barn. Då är det gamla förbi och någonting nytt har kommit. Någonting helt nytt. En ny smak av frihet. I Galaterbrevet 5:1 så står det så här. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Ja. Nå. Hur kan vi då leva i den här friheten som vi är kallade till genom det nya vinet? Jag tror att det ligger en nyckel lite i att omvända sig från våra egna försök och säga istället, Jesus, nu vill jag följa dig. Jag tycker det är intressant i den här berättelsen som vi läst också, att Jesus egen mor, jag tror att hon hade lite förstått det här, för hon sa åt tjänarna att gör vad än han säger åt er. Gör det. Hon visste liksom att Jesus har saker på koll. Så gör vad han säger åt er att göra. Och fast det låter lite paradoxalt, så tror jag faktiskt att det finns en enorm frihet i att lyda någon. I att lyda Jesus. Jag vet inte vad frihet innebär för dig. Vissa kanske tänker att det är frihet från skola, eller jag är fri att välja själv. Jag är fri att... Alltså hela världen är öppen för mig. Det finns bara frihet, frihet, möjligheter, möjligheter. Men i slutändan så tror jag faktiskt att när vi följer Jesus, när vi följer han som har saker på koll, han som har dött för oss, då tror jag att vi kan slappna av och leva på riktigt i den verkliga friheten. Så vi behöver ge upp och ge rum för något annat. Ge rum för Jesus. Så den nya friheten som Jesus kom med i det nya vinet, så innebär att vi får lägga ner våra fel. Vi får lägga ner våra svek. Vi får lägga ner vår bitterhet, vår trötthet, vår oro, våra bekymmer, våra ansträngningar, men också våra segrar och allt som går bra i livet. Så får vi lägga ner inför Jesus och säga, okej, här får du det. Jag vill följa dig. Jag vill leva i den frihet som du har för mig. Och jag tror att om vi förstod lite mer att det handlar inte så mycket om oss. Tänk på det en stund. Bara andas ut och tänk, Världen kretsar inte kring dig. Den kretsar kring Gud, kring Jesus. Jag tror att om vi skulle förstå det och lite mer kanske våga ge över våra bekymmer åt Gud, så ja, jag tror att vi skulle kanske vandra med lite mer skutt i våra steg och lite mer glädje i ögonen, och solen skulle kännas varmare och glassen smaka godare och grannen sjunger plötsligt jättefint. Allting blir härligare när vi lever i den frihet som Jesus har för oss. Så, vi ska inte låta oss gå in under slavoket igen där vi tror att det handlar om allt vad vi presterar och allt vad vi kan göra och allt vad vi ska komma med. För även fast det är bra så räcker det inte till. Och det var därför Jesus kom, för att säga att nu stryker vi det här. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Följ mig. Okej. Nummer 2. Vad jag tror är en ingrediens som finns i det nya vinet. Ny kraft. Det är ju ändå pingstdagen idag. Och jag tror att förutom en ny frihet så kom också Jesus med en ny kraft. Han gav blinda syn. Han lät lama gå. Han uppväckt människor från de döda. Han uppstod själv från graven på den tredje dagen. Besegra döden för hela mänskligheten. There's some power in the blood, I tell you. Alltså det är ju så. Alltså ibland fattar man inte riktigt. Men det finns sån kraft i namnet Jesus, i hans blod, som vi inte förstår. Det står ju att alltså templet gick i tu och liksom det var jordbävningar. Det är en sån, ja, det är en sån kraft. Jag vet inte om du någon gång har liksom satt ditt finger i ett eluttag, men det är mera än så. Jesu kraft. Och det som är intressant är det att hans kraft är fortfarande levande och verksam mitt ibland oss. För när Jesus for till himlen så sa han att okej, jag lämnar inte er själva, utan jag ska ge er en hjälpare, den helige ande, som alltid ska vara hos er. Och det står att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda så bor i dig och mig. Och jag tycker det är väldigt smart av Gud att liksom placera sin kraft på olika ställen. Tänk det. Vilken laddning som finns här inne. Ja, istället för att liksom ha ett tempel där kraften fanns inne i det allra heligaste där man kunde möta Gud, så finns nu Gud i var och en som har tagit emot den helige ande i sitt liv. Det är ju häftigt. Och på samma sätt som de här tjänarna fyllde krukorna med vatten till bredden, så tror jag att Gud vill fylla våra liv med sin kraft till bredden. Gud är generös. Och jag tror att om han ber oss att följa honom, att lägga ner vår egen prestige, våra egna gärningar, våra egna prestationer och följa honom, så tror jag att han är beredd att vad heter det? Provide, alltså förse oss med sin kraft. Tror inte det? Så att det räcker och blir över. Det tror jag faktiskt. Han vill ge oss den helige ande som hjälpare. Jag cyklade för någon dag sedan från Stenhaga på min cykel hem från jobbet. Och alltså, jag var jättestressad och jag hade jättevarmt och jag var jättehungrig. Och jag cyklade på min cykel och det gick så trögt. Alltså det gick så trögt. Och så när jag kollade liksom på mina däck så var de så här, alltså typ punka, fast ändå inte, lite som att det ändå gick att cykla. Men alltså så lite luft i däcken. Och så tänker jag liksom, varför gör jag det här mot mig själv? Dag ut och dag in cyklar jag med sådär lite luft i mina däck. När jag enkelt bara kan vara så här, okej, får jag låna en cykelpump så får jag pumpa in ny luft i däcken. Och jag tror att det är lite som en Gud också. Han, men varför ska du gå i din egen kraft liksom, när jag vill fylla dig till bredden med min kraft så att det bara får rulla ner för backarna. Det är liksom idiotiskt att försöka själv. Ja. Jag tror att det finns också en liten hemlighet med det här med ny kraft. Jag tror att den kommer till oss när vi vågar vara svaga. När vi vågar vara precis oss själva. När vi inte kommer med vår egen prestige. Liksom, jag vet nog hur man gör det här. Utan ja, kanske bara säger helt ärligt åt Gud precis som det är. Ibland kanske man tror att man måste komma till Gud med fina böner och sådär. Men jag tror faktiskt att han hellre hör på det som du verkligen vill ha av honom. Jag tror att han vill precis veta det. Och jag tror också den här världen på ett sätt också bara längtar efter människor som kan vara ärliga och genuina. Och det står i Andra Korinterbrevet 4 och 7 står det så här. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Alltså när vi är svaga kan Gud vara stark. Och den här skatten, hoppet, evangeliet, kraften så är placerade i lerkärl. Kärl, alltså ganska bräckliga saker, människor. För att den väldiga kraften ska vara från Gud och inte vara vår egen. Och Guds kraft finns till förfogande var vi än är. Och det är någonting helt annat än vad den här världen kan erbjuda. Under vilken omständighet du än befinner dig i så tycker jag att det är en sån frihet att veta att jag kan vända mig till Gud och bara be om hans kraft i min situation just nu. Och det är liksom, ja, jag vet inte. Andreas Frankner pratar på Uprising om att han har fått möta Guds kraft och människor blev gelé. liksom sådär. Och jag har aldrig upplevt att Guds kraft har mött mig så att jag har blivit gelé och ramlat ihop. Men jag tror att han möter den på olika sätt. Och jag har definitivt upplevt Guds kraft i mitt liv. När kanske mina tankar och mina känslor har bara varit så på botten. Och så har jag bara sagt åt någon, kan du be för mig? Och så har jag bara fått uppleva ändå hur den helige ande har bara lyft på bördan. Precis som att det ska komma i ny luft i mina däck. Så att det rullar på nytt. Och jag tror ibland att vi underskattar den kraft som finns i vanliga människor som älskar Gud. Och det ska vi inte göra. Den heligandes kraft är mer än lite positive thinking. Liksom, eller någonting sånt. Det är samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Och det tror jag att vi får ta del av genom det nya vinet. Nummer 3. En ny kallelse. Med det nya vinet som Jesus kom med. Tror jag också faktiskt att han kom med en ny kallelse till oss. En kallelse som handlar om att vara bärare av det. Att vara de här kärlen som bär hans kraft till en värld som törstar efter liv, som törstar efter sanning, som törstar efter Gud. till en värld som bara längtar efter en smak av någonting helt nytt. Som bara inte orkar leva i det här, ja, i den press som finns. Jag tror att människor på riktigt längtar efter en smak av någonting helt nytt. Man har börjat sitta det mesta. Internet finns ju. Man har sett så mycket. Men jag tror att det som finns hos Jesus, det är en smak av någonting helt nytt. Någonting som inte världen kan ge. Har du någon gång gått förbi ett bageri och bara känt doften av nybakat bröd? Eller kanske vakna upp på morgonen och bara känner att åh, nu har någon börjat koka kaffe. Bara, ah. Eller doften av en god parfym. Jag tycker det är så fint att det står i Bibeln faktiskt att vi som tror på Jesus, vi är i den här världen en väldoft. Visst vackert? Vi är som en väldoft som gör att människor bara kan vad är det för något? Vad är det här? Vad är det som doftar så gott? Det står också i Bibeln att vi är som ett Kristusbrev som är skrivet i våra hjärtan för människor att bara läsa. Och bara, va? Alltså, vad är den här människan? Vi är bärare av det nya vinet som ska föra ut en smak av Guds godhet till den här världen. En smak av någonting helt nytt, en smak av Guds goda. Det är vad vi är kallade till att vara. Och när när de öst upp det här vinet och bröllopsvärden skulle smaka på det, så var det inte som att han fokuserade så mycket på de här krukorna och bara, oh wow, snygga krukor. Utan han var ju helt, men vad är den här smaken? Vad är det här vinet? Varifrån kommer det? Och han förundrades över det. Och jag tänker att det är lite på samma sätt med oss. Vi är inte kallade först och främst att visa upp ett präktigt yttre. Att vara kristna som liksom, så här ska krukorna se ut. Liksom, yes! Så här ska det vara. Och liksom visa upp på något sätt ett putsat yttre och peka finger åt en smutsig, kanske brusten värld. Och bara, vad är det där? Det här är inte krukor som är bra, utan vi kallar det mitt i vår egen ofullkomlighet att älska människor i nåd och sanning så som vi själva har blivit älskade. Vi kallar det inte att bara visa upp det yttre, liksom, ja, hur vi nu ser ut, att alla ska liksom stöpas i en och samma form, sån här kruka ska man ha för att bära Jesu vin, utan vi kallar det att bära fram den goda smaken av Jesu liv i oss. Så är det faktiskt. Vi kallar det att leva så att när världen idag smakar, att de på samma sätt säger, varifrån kommer det här? Alltså, vad är det med den här människan? Vad är det med henne? Vad är det med honom? Det är någonting annorlunda. Det är någonting. Det är som en helt ny smak. Och det är ju ingen hemlighet längre. Det är ingen hemlighet vad det är. Jesus sa ju här att min tid har inte kommit ännu. Jag tror att han kanske var lite så här att vänta tills jag dör på korset. Då säger jag att det är det här som vin handlar om. Men för oss är det ju ingen hemlighet längre. Det är inte liksom att jag säger inte vad det är som ha sån frihet och kraft i mitt liv. Det är ju evangeliet och det får vi predika frimodigt. Det får vi vara öppna med. Det kan vi säga att, ja, inte vet jag vad det är. Men det är Jesus i mitt liv som ger den här goda smaken. Jag lovar, det är inte jag själv som har gjort någonting, utan det är att Jesus har dött för mig och jag har sagt, jag vill följa dig och han har fyllt mig med sin kraft. Det är det som kanske ger en smak av någonting annorlunda i mig. I Romarbrevet 2:4 så står det att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Och jag tror att när vi får smaka på Guds godhet, när människor får smaka på Guds godhet, på hans kärlek, hans omsorg, då är det någonting, liksom det yttre, att peka finger och säga att så här måste du vara, eller så här måste du vara. För han längtar så efter människor. Och det ska vara hans godhet som ska föra människor till omvändelse. Och vi behöver vara en kyrka som visar världen på Guds godhet. Ja, snyggt. Ja, ibland när man hör ordet kallelse så kanske det känns lite läskigt. Eller lite allvarligt eller nästan lite sådär pressat åt, liksom, vad är min kallelse? Att det är nog, ska det vara någonting med Gud så absolut predikant eller lovsångsledare eller missionär. Det måste vara liksom någonting av dem. Jag tror att för Gud spelar kärlek verkligen ingen roll. Han är beredd att fylla minsta lilla kopp med sin, med sitt liv och med sin närvaro. För honom är det som är viktigt att vi ställer oss till förfogande var vi än är och säger: Gud, här är jag, nu kan jag vara ett redskap för dig att bära ut smaken av ditt goda till människor runt mig. Och det som är så fint är att det handlar inte överhuvudtaget om oss själva. Det handlar faktiskt inte om att vi ska försöka prestera liksom och vara så snälla mot alla och så, att det är därför liksom, det är det som är godhet, att vi är snälla och perfekta. Nej, det är ju inte. Utan det är Gud i oss. Det är någonting som människor kommer märka, att det är en smak av någonting nytt. Det är hans nåd. Så vi får bara peka på Jesus. Vi ska alldeles strax fortsätta att lovsjunga. Kanske lovsångarna kan komma upp. Jag ska läsa ett sista bibelställe för er ifrån Johannes 15 och 5. Där står det så här: förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Igen använder Jesus en liknelse som handlar om vinstocken. Hans blod som bara östes ut i överflöd åt hela den här världen. Hans nåd som räcker till än idag för var och en av oss. Och ibland bara tror jag att Gud längtar så mycket efter människor. De som han har skapat. Och jag tror faktiskt att vi har ett viktigt uppdrag. Vi har en viktig kallelse 2018 i Vasa. Att få vara bärare av det här livet, av vinet, av Guds godhet. Till människor som ännu inte vet att de är älskade. Som inte vet att det finns frihet i namnet Jesus. Som inte vet att det finns kraft i namnet Jesus. Att bli fri från saker som håller dem nere. Att bli fri från synd och skam och skuld. Och jag tror att för dig här ikväll också så finns det en ny smak att få uppleva. En ny smak från Gud. Jag vet inte hur ditt liv har smakat på sistone. Har det varit tre? Eller har det liksom varit bara för många olika smaker? Man känner bara gå från det ena till det andra. Och jag vet inte, men jag tror att Jesus är här idag för att ge dig en riktig smak av hans godhet. Vad än det är som du skulle behöva så vill han ge dig av sitt goda. För han älskar dig. Jesus har för oss ny frihet, ny kraft och han har en ny kallelse. Så, vad kan vi göra? Det enda vi kan göra är att sträcka oss efter honom. Omvänd oss. Bara lägg ner nu all stolthet, all prestige, allt det yttre. Och bara låt Jesus fylla på nytt. Till bredden dig med sin kraft. Med det han har för dig. Jag är övertygad om att hans liv är så mycket bättre än vad vi någonsin kan försöka skapa i oss själva. Så i den här stunden ska du bara få sträcka dig efter honom. Vi kommer att fortsätta lovsjunga. Så du kan bara be att okej, Jesus, fyll mig på nytt med ditt vin, med din kraft, med din närvaro. Och finns du här och skulle vilja att någon ska be för